kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Bibeltimman är programmet där du får lyssna till bibelförklaringar från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, där han håller bibelförklaringar över Matteus evangeliet. Vi har haft lite uppehåll nu i sommar, men nu är vi tillbaka igen med nya program. Och vi har kommit till del 23 i bibelförklaringarna.
Ja, vi har kommit till Matteus evangeliets 8, 9 och 10 kapitel. Vi skulle försöka hålla ihop dem, för att det 10 kapitlet är ju så att säga det andra stora talet i Matteus evangeliet. Och avslutar, kan man säga, på så sätt, eller fullbordar på så sätt, kapitel 8 och 9. Vi delade in kapitel 8 och 9 i fyra stycken delar. Och vi har kommit en bit in också i det 8 kapitlet. 8 kapitlet som handlar först om hur Jesus visar sitt herravälde över sjukdomar, nämligen i verserna 1 till och med 17. Och sedan också sitt herravälde över kaosmakterna i allmänhet. Det är den andra delen av det 8 kapitlet, alltså verserna 18 till 34. Sen när man kommer in i det 9 kapitlet så ser man hur han förbereder sina lärjungar, hur motsättningarna mellan de skriftlärde och Jesus ökar, och likaså hur uppdraget blir tydligt. Och det är ju det som blir som allra tydligast i kapitel 10, som är utsändningstalet, där Jesus talar om för sina lärjungar vad det är för någonting de ska ha med sig när de går ut i stora världen. Men som sagt, den första halvan av det 8 kapitlet, där vi var ganska så mycket då förra gången, eller helt och hållet till och med, det handlar ju om helande. Och det här med helande och sjukdomar och så vidare, det är inte alldeles enkelt att undervisa om. Man skulle nästan kunna säga att det är omöjligt. Nämligen om vi skiljer mellan att förkunna och att undervisa. För förkunna att Jesus vill helbrägda göra, det kan man ju alltid göra. Men att undervisa om det, alltså förklara hur det där går till, det tror jag inte någon klarar av. Och det är väl kanske så också att helbrägda görelser är knutet i hög utsträckning till personen i fråga som är sjuk. Och ingen människa är ju den andra lik. Så varje helbrägda görelse är i den meningen fullständigt unik. Man kan inte ta en helbrägda görelse och sedan så göra det som ett mönster, som om det skulle gälla för alla som hade samma sjukdom, eller att det skulle gå till på exakt samma sätt hela tiden. Det är ett ganska vanligt fel som vi gör som förkunnar annars, att man tar sånt som är exempel i skriften och så gör man det till lära, medan det själva verket aldrig var någon lära. Läran bygger ju oftast på principer som ligger bakom de där exemplen, men inte på exemplen själva. Så där, här gäller det att hålla tungan rätt i mun, så att säga. Men när man läser i Matteus evangeliet så ser man att ganska så mycket utav Matteus evangeliet handlar just om helbrägda görelser. Och återigen, det är väl inte helbrägda görelserna i sig då som lyfts upp som några exempel på hur det alltid ska gå till, utan det är snarare så att de är exempel på att Guds rike är närvarande. Det är det som är huvudpoängen. Och det är det som gör att det tar upp så mycket plats i Matteus evangeliet. Faktum är att ungefär 75%, 3/4 av alla gärningar som Jesus gör, är helbrägda görelser. Så det är alltså en ganska stor del av Jesu gärning som handlar om helanden. Och det finns, har jag räknat ut, i Matteus evangeliet 14 olika berättelser om enskilda människor som blir helbrägda gjorda. Vi har ju redan sett i kapitel 8, verserna 2-4, hur en spetälsk blir renad och upptagen i gemenskapen. I verserna 5-13 så handlar det om en officers tjänare som också blir helbrägda gjord. Och i vers 14 och 15 om Petrus svärmor. I kapitel 28-34 så handlar det om en besatt som blir befriad, eller två besatta till och med. Kapitel 9, verserna 2-8, om en lam som blir inte bara förlåten utan blir befriad från sin lamhet. I samma kapitel, verserna 20-22, om en kvinna med blödningar. Och invävt i det där Jairos dotter som uppväcks från de döda. Vidare i kapitel 9, verserna 27-31, är det två blinda män som får sin syn. Och i verserna 32-34, en stum man som blir befriad från en demon. I 12 kapitlet, verserna 9-14, är en man med en förtvinad eller förvissnad hand som blir helbrägda gjord. Och i vers 22 så talas det om en som var både blind och stum, besatt av en demon som blir befriad. Kapitel 15, vers 21-28, så är det en syrisk-fenicisk kvinnas dotter som blir helbrägda jord. Kapitel 17, så har vi det 13:e exemplet. Det är ett barn som har en ond ande som blir befriad. Och i det 20:e kapitlet, vers 29-34, så är det den blinde Bartimaeus som får sin syn. Så det är alltså 14 olika berättelser. Och då finns vid sidan om de 14 berättelserna 10 stycken bibelversar med allmänna utsagor där det står att Jesus botade alla. Eller att han kom till honom med alla slags sjukdomar och han botade dem alla. Så skulle man ta de allmänna utsagorna, 10 stycken. Och så de här 14 berättelserna, så är det 24 exempel som bara kretsar just kring helande. Och det är, som jag säger, naturligtvis ett överväldigande tecken på hur den messianska tidsåldern har brutit in och hur Gud verkar ibland människorna. Och samtidigt så är det naturligtvis en fantastisk händelse varje gång det sker, nämligen för de människorna. Och det ger ju också anledning till lovprisning och tacksägelser. Om vi nu gick igenom alla de här exemplen noggrant, ställde upp dem i 14 spalter och jämförde dem med varandra, så skulle man kunna titta efter om det fanns några gemensamma nämnare som alltid är för handen när det äger rum helbrägdagörelser. Jag är inte så säker på att man skulle kunna hitta någon sådana gemensamma nämnare. Men en nämnare som är nästan, kan man säga, gemensam för alla berättelserna, det är ju tron och trons betydelse. Det går inte att komma ifrån att Jesus mer än en gång säger till den sjuke: tro, så som du tror så ska det bli, eller jag tror och du ska bli frisk. Så tron har en central plats. Men det gäller ju å andra sidan inte bara helbrägdagörelser, utan det gäller ju vårt förhållande till Messias, till Gud överhuvudtaget. Det är som om den nya tiden, Guds riket, himmelriket som kommer till oss och som vi inte kan se, kan vi bara kommunicera med, så att säga, få del av just genom tron. Och det gäller både när det är påtagliga saker som syndernas förlåtelse, eller om jag är viss om mitt barnaskap, eller om jag vågar förtrösta på Guds närvaro. Det är alltid genom tron. Så tron är, kan man säga, det instrument, den kanal genom vilken Gud verkar, eller som vi kan umgås med Gud. Och därför är det ju viktigt att vi får en något så när riktig förståelse av vad tron är. Och jag är ängslig för att de allra flesta, också kristna människor, har en felaktig förståelse av tron. Man tänker sig tron i första hand som en sorts förmåga. Som jag kan så att säga träna upp min tro, eller jag kan ha en större tro, eller jag kan ha en mindre tro. Och det kan väl tänkas att det i viss utsträckning är på det sättet. Men det är inte det som är det väsentliga. Utan det som är det väsentliga, det är vem man tror på. Alltså när man genom tron sätter sig i förbindelse med Gud, så är det alltså frågan om vilken Gud är det jag sätter mig i förbindelse med. För det är den guden och den gudens förmåga som är oändligt mycket viktigare än min tro. Du kan mycket väl tänka dig att en människa som har jättestor tro sätter sig i förbindelse med fel gud. med felaktiga makter, det vi kallar för okkultism. Och den onda andemakten får stort inflytande och utövar sin förmåga hos den här människan som tror. Så att bara det att en människa har tro, större eller mindre, är ingen garanti för att det blir rätt och riktigt. Utan frågan som är den viktigare frågan då, det är alltså vem denne guden är. Vem är det som agerar i ditt liv genom din tro? Och så måste vi förstå det när vi läser både gamla och nya testamentet. På grekiska så heter tro pistis. Pistis, det är ett ord som snarast borde översättas med förtröstan eller tillit. Det har alltså väldigt lite, ingenting att göra med vad man presterar. Utan är mera en frågan om att man vilar i förhållande till den väldige guden. Man förtröstar på honom. Man vet att denne gud är närvarande och att han älskar mig. När vi läste i Bergspredikan, jag tänker på kapitel 6, vers 25 och följande, så läste vi om det bekymmersfria livet. Det var ju ett tecken på människor som vilade i tron och man förtröstade. Jesus säger, gör er inte oro för vad ni ska klä er med eller vad ni ska äta. Sånt där gör ju hedningarna sig bekymmer för. Men ni kan bara glädja er över att Gud, vår himmelske far, sörjer för er och ger er allt vad ni behöver. Ni kan lita på Gud. Och om vi talar om ålder, du kan inte lägga till en aln till din livslängd. Så varför bekymra dig? Ditt liv ligger i Guds händer. Och du ska lita på, och du kan lita på, att Gud har ditt liv i sin hand. Om han håller reda på antalet hårstrån på huvudet på dig, eller håller reda på sparvar som störtar till marken, hur mycket mer ska han då inte hålla reda på dig och din livssituation? Alltså förtrösta på Gud. Gör dig inte bekymmer, utan lev ett bekymmersfritt liv, säger Jesus. Det är tron. Så, och det är pistis. Och det här ordet tro eller pistis, det är ju ett ord som sedan följer med som ett nyckelbegrepp i hela Nya testamentet. Och Paulus har med det här många gånger om i sina brev. Han citerar ju framförallt Habakkuk 2:4, där det står att den rättfärdige ska leva genom tron. Och när han citerar det bibelstället från profeten Habakkuk, då bygger det på en rabbinsk utläggning som jag är lite osäker på om jag har pratat om tidigare. Men låt mig få ta det en gång till i sådana fall. För det här är ändå själva benstommen, så att säga, den kristna tron. Så att det gör ingenting om det nu skulle vara så att jag har haft det tidigare. Den här rabbinska utläggningen, den säger så här att i Saltaren 15 så ställs det en fråga. Herre, vem får bo på ditt heliga berg? Och den frågan besvaras då i 15 punkter i den här Saltarsalmen, i Saltaren 15. Och det är en sammanfattning, de där 15 punkterna kan man säga, utav alla de judiska buden, alltså de här 613 buden. Det är ju lite jobbigt att behöva rabbla upp 613 bud varje gång som det är någon som ställer en fråga. Så att det var rätt populärt bland rabbinerna att försöka sammanfatta det där. Och de 10 budorden är ju också en sån sammanfattning utav hela lagen som sammanfattas i 10. Nåja, här finns det då i Saltaren 15 en sån sammanfattning av hur dan man ska vara för att få bo på Guds heliga berg. Då var det en annan utav rabbinerna som sa så här, ja, det är ju bra att man kan sammanfatta det i 15 punkter. Men han själv kunde sammanfatta det i 6 punkter. Och då hittar vi den sammanfattningen i Jesaja 33. Då står det i Jesaja 33, vers 15. Frågan kommer egentligen redan i 14:e versen. Vem av oss kan bo vid en evig glöd? Eller vem kan alltså vara i Guds närhet? Jo, så kommer det. Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är. Den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor. Den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda. Han ska bo på höjderna och så vidare. Så där räknas det upp ett antal punkter som på det sättet skulle vara de viktigaste punkterna. Men sen finns det en annan rabbin som menar att det går att sammanfatta alla buden i tre ord. Och det hittar man hos profeten Mika. Och där i Mika kapitel 6, vers 8, så står det så här. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. För vad annat begär väl Herren av dig än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och att du vandrar i ödmjukhet inför din Gud. Gör det som är rätt, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet. Det är så att säga sammanfattningen utav hela lagen. Men det är inte färdigt med det, utan i hos profeten Jesaja kapitel 56. Där finns samma tankegång, fast nu bara i två punkter. Så säger Herren, det är vers 1. Håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart. Håll fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt. Två punkter. Och så säger då samma rabbinska utläggning, och det är där vi får det här som det fullbordas då, den här utläggningen, nämligen det som står i Habakkuk 2:4. Där står: den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det är sammanfattningen. Och då var situationen där när profeten Habakkuk uttalar de där orden, att Israels folk hade avfallit ifrån Gud. Ordentligt. Lagen var bortglömd. Man hade utkämpat krig som man hade förlorat. Jerusalem var förött. Folket var skingrat. Man hade ingen riktig manifesterad synlig gemenskap med Gud. Och alla undrade: är det verkligen möjligt att Gud bryr sig om oss? Hur ska vi kunna reparera den här skadan som har skett i förhållande till vår Gud? Och hela folket var liksom inte bara deprimerat utan nedtyngt och uppgivet. Då säger profeten Habakkuk: den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och med det sa han så här: ja, ni kanske inte kan vandra ödmjukt inför Gud. Ni har visat att ni inte älskar barmhärtighet. Ni har handlat fel och så vidare och så vidare och så vidare. Ni har ingenting att komma med. Men tro åtminstone på Gud. Därför att för Gud är ingenting omöjligt. Och Gud överger inte sitt förbund. Det här plockar Paulus upp då när han undervisar om tron och att vi blir rättfärdiggjorda genom tron. På det sättet så har han på något sätt skalat bort allting som har med laggärningar att göra. Å andra sidan så har han sammanfattat allting som har med laggärningar att göra i den här enda med tron. Men när Paulus talar om det så fyller han det här med tron med ett litet annat innehåll än vad man kanske först tänker sig. Därför att i gamla förbundet så kunde man ju tänka sig: vi ska åtminstone tro. Det vill säga, vi ska åtminstone tro. Medan Paulus då lägger betoningen på Jesus Kristus som är trons objekt. På Gud själv alltså, och hans handlande. Inte på vår tro. Och på det sättet så blir tron ännu mer, alltså vårt sätt att tro blir mer passivt, och det som Gud har gjort blir helt avgörande. Det här sägs inte emot i och för sig utav den gamla judiska tron, därför att det som var viktigt för judarna, det var aldrig att man tror mycket, utan det var hela tiden detta vem man tror på. Israels Gud, vem är som du? Ingen i himmelen, ingen på jorden. Vem kan jämföras med Israels Gud? Ingen. Det är Israels Gud som är det avgörande, inte Israels tro, utan Israels Gud som gör att Israel är vad Israel är. Så den tanken, om den nu har tappats bort inom fariseismen, det ska jag låta vara osagt, men det är den tanken som Paulus lyfter upp och som blir så viktig, och som jag tror är väldigt viktig när vi läser om helbrägdagörelser i Matteus evangeliet. Det är inte att vi tror, även om det står så på många ställen, utan det är vem vi tror på och den som helbrägda gör. För det är ju Gud som helbrägda gör. Vi helbrägda gör ju inte oss själva därför att vi tror, utan det är ju Gud som kommer till oss genom tron. Gud är den som rättfärdiggör dig genom tron. Du rättfärdiggör inte dig själv. Det är Gud som är skillnaden, inte storleken så att säga på din tro. Ni kanske minns på ett annat ställe där Jesus säger så här: ni ska tro på Gud. Och där har du det utlagt, kan man säga. Tro på Gud. Och så säger han: om ni säger till det här berget, uppkasta det i havet, så ska det ske. Ty för den som tror är ingenting omöjligt. Men när man läser det med västerländska ögon, då får man för sig att oj, kan man ha så mycket tro så att man kan kasta berg i havet? Och man kanske associerar till dem som har tro att göra så att borden lyfter sig och stolarna svävar fritt i luften. Tänk dig då ett helt berg. Men det är ett västerländskt tänkande som leder fel. När Jesus säger ni ska tro på Gud, och om ni talar till berget, kastar i havet, så ligger det att ni ska tro på en Gud som är så mäktig så att denne guden som har skapat himlen och jorden, han skulle också om det behövdes kunna kasta berget i havet. Det är inte din tro som åstadkommer, utan det är din tro på Gud som gör att Gud gör den här handlingen. Men det är Gud som är skillnaden, inte tron. Och därför kan man ju också läsa att Jesus säger att om man så har tro som ett senapskorn, så ska det kunna hända de mest fantastiska saker. Inte därför att tron är liten eller stor, utan därför att den Gud vi tror på kan göra vad han vill. Och vi ska tro på att Gud kan göra vad han vill. Att inte ha såna höga tankar, såna gränslöst höga tankar om Gud, det är att tro för lite om Gud. För Gud är Gud. Och för Gud är ingenting omöjligt. Så när vi kommer sen så till såna påtagliga så händelser, om vi ska be för varandra när vi är sjuka, då ska vi inte titta på den sjukes tro eller på vår egen tro eller tänka efter, tror jag verkligen på det här? Utan vi ska våga tro att Gud är mäktig och att Gud är närvarande och att Gud kan helbrägda göra vem han vill. Jag minns vid ett tillfälle, det är ganska många år sedan, så var det en förbönstund och så var det en person som ville att vi skulle be för henne eller honom. Och det var någonting med ryggen, om jag minns rätt. Ja, så skulle den här personen sätta sig där och vi stod runt omkring och skulle be. Och precis när jag la mina händer på den här personen, jag kommer inte ihåg om det var hon eller han, och de andra också, och jag tänkte att jag ska börja be, så blev jag nästan liksom stum. Och jag insåg plötsligt att jag har inte tro för att den här personen ens kommer att bli berörd av Gud. Helt stumt. Och så min nästa tanke, det var den här att jag vill ju inte vara en hycklare som ber om helbrägdagörelse när jag själv inte tror på det. Och så befann jag mig plötsligt i ett väldigt dilemma. Hur ska jag göra? Jag väntade, kanske någon annan kunde be istället. Tyst som i graven. Så känner jag till sist, och det är nästan, jag är nästan tvungen, det är ju oförskämt emot den här sjuke som har bett om förbön. Så plötsligt så såg jag för mitt inre hur Jesus stod där bland oss. Och hur han la sin hand på henne. Och hur han bad för henne i enlighet med ordet att anden manar gott för oss med outsägliga suckar. Och när jag såg det så fattade jag mod och fick inspiration och tänkte, om Jesus kan be för den här personen, då kan också jag göra det. Men det blev så uppenbart att det inte handlar om hur vi beter oss eller vad vi tycker och tänker, utan det handlar om Guds närvaro och vad Jesus gör ibland oss. Tron, om jag skulle säga några punkter om tron, så är tron i sig en makt eller en kraft som gör Gud verksam ibland oss. Var det bra uttryckt? Alltså tron gör Gud verksam ibland oss. Eller tron ser att Gud är verksam ibland oss. Tron ser att Jesus är mitt ibland oss och att han verkar. Ett annat sätt att uttrycka det är att tron sätter oss i förbindelse med den osynliga världen. Det står, vet ni, i Hebreerbrevet 11, vers 1. Hebreerbrevet 11 som kallas för just trons kapitel. Det står i första versen, tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Alltså tron sätter oss i förbindelse med den andliga verkligheten. Och den tillgodogör sig också den andliga verkligheten. Den är ju en visshet om sådant som jag inte ser. Det, man skulle kanske kunna säga med ett annat ord, att den är en övertygelse om Guds närvaro. Så tron är inte en tro eller en förhoppning bara, så där diffust, utan den är en visshet, en övertygelse, en verksam kraft som gör Gud verksam mitt ibland oss. Man kan också säga att tron förenar oss med Jesus. När vi i Matteus evangeliets 8:e kapitel läser om de här helbrägdagörelserna, så ser vi i den ena berättelsen efter den andra att tron är viktig. Och vi kommer att se längre fram i en av de här berättelserna, den där när den här kvinnan som tränger sig fram och rör vid hörntofsen på Jesu mantel. Då kommer vi få se hur tron sätter sig i förbindelse med Jesus och hur Jesus blir närvarande, så att säga, i hennes liv genom tron. Så det är ingen tvekan om att tron är en viktig aspekt av det kristna livet. Men när vi sen kommer till vers 14 och 15, för det var ju där vi skulle börja idag, Matteus 8, vers 14 och 15, så står det: Jesus kom hem till Petrus hus, fick se att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom. Här finns inte ett ord om tro. Det står inte alls att Petrus svärmor hade någon tro. Det står inte ens att Jesus säger till henne att det ska ske så som hon tror. Utan det är som om Jesus agerar här helt självsvåldigt, om man nu bara läser texten som det är. Han kliver fram till henne och han helbrägdagör henne. Jag tycker det är en bra text på så sätt att Jesus kan naturligtvis göra på samma sätt idag. Att han själv kan ta initiativ till och genomföra helbrägdagörelser, alldeles oavsett hur vi tänker eller hur vi agerar. I Hebreerbrevet 12, vers 2, så omtalas Jesus som trons hövding och fullkomnare. Och det där uttrycket är, jag vill till och med minnas att det står på något annat sätt i någon annan översättning. Jag ska se här vad det står i folkbibeln. Trons, just det. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Alltså att Jesus själv är upphovet till tron. Och han är också tron och han är fullbordandet av tron. Han är tron från början till slut. Det finns en tro på Jesus, en Jesus tro, en närvaro som bara han själv kan åstadkomma. Jesus själv är tron personifierad. Jag tror att vi tidigare talade om olika sorters tro. Vi sa det att alla människor, också de som inte tror, de tror ju. För på skapelsens plan har alla människor tro. Jag har tro att vi kommer att få semester om ett antal veckor. Vi har tro att det kommer att gå bra när vi ska åka bil till Helsingborg och så vidare. Om vi inte hade den förmågan att tro att det skulle gå bra, så skulle vi inte våga göra någonting. Alla människor har tro. Men sen så finns det tro på frälsningens plan. Och det är den tro där Jesus är involverad. Den tron har inte människor i allmänhet. Människor har så att säga inte den frälsande tron, med mindre än att Jesus får förmedlat sig själv till den människan. Då får den människan del av honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Jesus tron så att säga. Det är den som frälsar, det är den som rättfärdiggör. Så talar vi om tro i en tredje mening, nämligen om särskilt tro vid särskilda tillfällen. Det så kallas för trons nådegåva. Vi fördjupar oss inte i det nu. Men här verkar det som att både människors tro är viktig, men också att Jesus kan så att säga agera självsvåldigt, som jag uttryckte det kanske lite vårdslöst. Hon hade alltså inte någon tro, vad som framgår av den här texten. Men det som är så att säga poängen med den här texten, tror jag. Jag har två poänger åtminstone som man ser så där omedelbart. Det första är ju detta att hon steg upp och betjänade honom. Det är ju en troshandling kanske om något. Det ligger i det här ordet betjänade honom. Att hon erkände Jesus. Hon tackade Jesus, betjänade honom. Hon steg upp och gjorde det, denna troshandling emot Jesus. Och det andra som jag tror är en poäng med det är att det här var en ganska enkel berättelse hemma hos Simon. Men det skedde hemma hos Simon och måste ha blivit en kraftig uppmuntran för den första kristna, de träffades ju i hemmen, att också be i sina hem för varandra. Och att räkna med att Jesus är närvarande och att han kan agera helt självständigt. Och vi sa det också när vi talade om helbrägdagörelse förra gången, eller om det var förra gången, att det kanske där vi ska börja, med att vi ber för varandra i våra hem. Och att agera så att säga lydnadsmässigt också när det gäller att be för sjuka i våra mindre sammanhang. Därmed inte sagt att det inte skulle kunna ske stora helbrägdagörelser offentligt, som verkligen blir som talande tecken för de som ser det. Det kan det förvisso bli. Vers 16 och 17. Vi ska försöka hinna med lite till här. Där står det: när det blev kväll förde man till honom många besatta, och han drev ut de onda andarna med ett ord, och han botade alla sjuka. Där ser ni att det talas dels om onda andar och dels om botandet av sjuka. Det är så två olika saker här. Och därför måste jag bara säga någonting om det här med sjukdom och besatthet och hur det hänger ihop. Ja, inte så att jag kan förklara det. Men jag kan ju ändå säga någonting om den syn som man hade på det hela. På den här tiden. och kanske också någonting om hur man ser på det idag. Men på den här tiden så såg man alltså det andliga och det kroppsliga som en enhet. Det hörde ihop. Och man tänkte sig också att när Gud skapade allting i begynnelsen, himmelen och jorden, att det var precis som det står i skapelseberättelsen, det var mycket gott. Allt var mycket gott. Både det andliga, det kroppsliga, det osynliga och det synliga. Allting var mycket gott. Det som händer sen i syndafallsberättelsen, när hela skapelsen skiljs ifrån Gud, i en mening skiljs ifrån Gud, och människan får lämna paradiset, det är ju att allting blir genomsyrat utav synden, både det andliga och det kroppsliga. Precis som hela miljön blir rubbad. Hela skapelsen längtar och trängtar efter sin befrielse, står det. Så man såg att allt, så att säga, var fallet i synd. Och hela människan var fallen i synd. Och därför så kopplade man ihop den fallna världen med de här orden. Synden, döden, sjukdomen, djävulen, alltihopa var ju så att säga en enda stor åtskillnad ifrån Gud och ifrån den ursprungliga tanken där allting var gott. Man klumpade ihop de här begreppen. Man såg det entydigt som något fallet. Det finns förresten i den här skillnaden kan man se också. Jag har skrivit upp Matteus 4:24. Där har vi varit tidigare. Där står att man förde till Jesus alla som led av olika slags sjukdomar och plågor. Besatta, månadssjuka och lama och så vidare. Så besättelsen nämns vid sidan om sjukdomarna. Det betyder att man betraktade en sjuk människa som att synden hade tagit överhanden helt enkelt. Att det var ett utslag av synden. Och det fanns till och med de som menade att det kunde vara, ja, det kunde dels vara ärvd synd. För förbannelserna skulle ju gå i tredje och fjärde led, står det i Moseböckerna. Men det kunde också vara synder som personen i fråga själv hade begått. Och det här sättet då, att se på det hela och samhörigheten, det kommer igen när vi kommer i Matteus 9. Den där, vet ni, lame mannen som de firade ner, och så säger Jesus, dina synder är dig förlåtna. Och då blir det en väldig uppståndelse, och så säger Jesus, stå upp och ta din säng och gå. För rabbinerna, de var alldeles övertygade om att helbrägdagörelse kan bara äga rum om man får sina synder förlåtna. Men syndernas förlåtelse, det kan bara Gud ge. Så därför blev det oerhört kontroversiellt när Jesus inte bara förlät synder utan också helbrägda gjorde. Han gjorde någonting som vi människor egentligen inte kan göra, utan som bara Gud kan göra. Och det reste ju då en massa frågetecken. I Jesaja 53 kommer den här synen till uttryck också på ett väldigt påtagligt sätt. Och det här är ju, nu kommer vi in på sånt som är svårt och där det finns olika teologier. Olika sätt att förstå Guds ord. Men även om det finns olika sätt att förstå Guds ord, så kan vi ju läsa innantill. Och Jesaja 53 vers 4. Där våran tro säger att det här handlar om Jesus. Där står det att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Jag vet att det är en tolkning att säga att det där syftar på Jesus Kristus. Men vi är ju i gott sällskap. Därför att när vi kommer till Nya testamentet och Matteus, där vi håller på nu, Matteus 8:17, så står det faktiskt ett citat just ifrån den versen som jag läste. Det står då i den 16:e versen att han drev ut onda andar med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Så det är ju en nytestamentlig, en kristen tolkning av Jesaja 53. Man menar ju att Jesus har burit våra sjukdomar. Det är ju vad Matteus säger. Så att det är inte bara så att säga, moderna tolkningar, utan den är ju grundad på skriften själv. Och det här finns också i första Petrusbrevet. Där står det så här. Första Petrus kapitel 2 vers 24. Som ju också handlar om Jesus. Det ser man av sammanhanget. Och så kommer det då i vers 24. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Och där står det i tempus perfectum. Så att det står alltså att ni har blivit botade. Och det här syftar ju då på vad Jesus gjorde på Golgata kors. På Golgata kors så tog han alltså mänsklighetens samlade skuld. Och samlade sjukdomar. Upp i sin kropp. När han dog. Och det är ju inte någon konstig tanke egentligen så långt, tycker jag. Att Jesus Kristus är försoningen för våra synder. Ja, inte bara för våra utan för hela världen, skriver aposteln Johannes. Att Jesus Kristus är försoningen mellan världen. Hela den fallna världen. Och Gud Fader själv. Att det sker en försoning i Jesus Kristus. Och att vi i Jesus Kristus är både förlåtna och befriade och helbrägda gjorda. Genom hans sår är ni botade. Genom honom skulle man också, för vi nu får dra det verkligen till sin spets, kunna säga så att vi är döda i honom. Och det skriver ju Paulus också. Vi är så intagna i Kristus och Kristus är så verklig ibland oss att vi kan betrakta oss själva, alltså oss själva med stora bokstäver, själviskheten, som döda. Och genom tron lever vi med Kristus, eller Kristus lever i oss. Som Paulus säger, det är inte längre jag som lever utan Kristus lever i mig. Galaterbrevet 2:20. Och det liv som jag nu lever, det lever jag i tron på Kristus som har älskat mig och offrat sig för mig själv. Mitt liv ska inte levas efter mitt eget fallna förnuft eller min egen sinnighet. Mitt liv ska levas i enlighet med Jesu Kristi närvaro i mitt liv. Han ska vara livet i mitt liv. Och så får vi betrakta oss själva, att det liv som vi har, det förverkligas i Kristus. Det är Kristus som lever sitt liv i mig och jag lever i honom, med honom. Frågar efter hans vilja, hans tankar, längtar efter att säga som han säger. Och allt det där som hör till min kötsliga natur och som är otillräcklighet och som är synd och bortvändhet ifrån Gud, det är mitt lidande. Och det är ett lidande inte minst därför att jag inte kan befria mig ifrån det. Men jag vet att det inte har någon framtid att leva i mitt kötsliga väsende. Jag vet att det slutar med död. Eller varför inte med skuld, sjukdom och död. För det hör till den här världens livsvillkor. Så ni ser att det finns en sorts dubbelhet i mitt liv. Men det är inte en dubbelhet i dualistisk mening, att jag har det ena eller det andra. Utan det är en dubbelhet i så mått att när Kristus är i mig så är det det som räknas. Det andra, det är en slaggprodukt, en biprodukt som jag inte kan göra mig fri ifrån förrän Gud befriar mig ifrån den här världen. Så måste jag se det. Det är alltså inte två jämnbördiga, dualistiskt mörker och ljus inom mig. Utan det är en som regerar. Och allt det andra måste få ställas vid sidan om. Och då är frågan då hur vi ska se på det här med sjukdomarna. Och här säger jag att det finns olika sätt att se på det hela. Och ett sätt att se på det hela som är vanligt inom trosförkunnelsen och liknande rörelser. Det är ju det att när Jesus dog på korset, då tog han våra synder, han tog våra sjukdomar och allting. Alltså kan han som har lidit i vårt ställe, alltså kan han förmedla syndernas förlåtelse. Och det vill han ju alltid göra. Och helbrägdagörelse, det vill han också alltid göra. Och så undervisar man om att alla människor i princip alltid kan bli helbrägdagjorda. För det är tillämpningen på att Jesus har burit allting. Då kan man ju kanske i och för sig komma med följdfrågor och fundera över varför måste då människor inte bara bli sjuka utan också dö. Alltså den här dubbelheten har man på något sätt undervärderat. Å andra sidan det positiva, det är ju då att förkunnelsen väcker tro, att den är så att säga optimistisk, eller jag ska uttrycka det. Sen finns det då andra som också säger att visst, Jesus har försonat oss, han har tagit inte bara synden utan våra sjukdomar på sig, men tillämpningen är en annan. Tillämpningen är den att Jesus, precis som det berättas om honom i Matteus evangeliet, när han kommer ner ifrån berget, så kommer han ner i den här skuggdalen, ner i dödsskuggans dal. Han kommer ner och går ibland eländet. Han är likadan idag. Vi får bära vår köttsliga natur så länge vi är i den här världen. Vi får också räkna med att sjukdomar hör till våra livsvillkor. Men tron säger att Jesus har kommit ner och han vandrar med oss också i min köttsliga natur, också i mina tillkortakommanden, också i mina sjukdomar är han närvarande. Ni märker att det blir lite olika betoning om man säger på det ena eller andra sättet. Men jag ville redovisa båda de här grundsätten att se på det hela. Det finns ytterligare sätt. Det finns ett tredje sätt förresten som jag kanske bara kan nämna. Det är det att allt det här som vi talar om, ja, det har upphört med apostlarnas tid. Det här var någonting som hörde hemma i Nya testamentet. Men så säger man inte minst inom mer ortodoxa lutherska sammanhang att det hörde ju till den tiden så att säga. Vi lever idag i en helt annan tid där vi inte kan räkna med det karismatiska eller tungomålstalande, och det står ju till och med att tungomålstalande ska ta slut, och vi kan inte räkna med helbrägdagörelser och sånt. Det är också en tolkning, utan allt det här ska då förstås på något andligt sätt som har liten praktisk betydelse. Jag tror att jag vill redovisa särskilt de här två första sätten därför att jag vet inte. Alltså det går inte att undervisa om hur det här egentligen fungerar i slutänden. Men jag tycker inte att man säger för mycket om jag säger så här att när Jesus Kristus ger sitt liv på Golgata kors, då har han alla synderna, alla överträdelserna, alla tillkortakommandena, alla sjukdomarna, alla onda andar, allting i sin kropp. Och han har med sig dig ner till dödsriket. Han besegrar dig i dödsriket och han uppstår i härlighet där det inte längre finns vare sig synd, sjukdom, tårar eller död. Som det också berättas om i Uppenbarelseboken. Så långt måste vi ju kunna vara överens om, oavsett hur man sedan tillämpar det. Är inte det här förresten ett alldeles utmärkt exempel på det som vi talade om någon av de första gångerna när vi gick igenom Matteus evangeliet? När vi talade om att om de tre T, alltså texten är en sak, tolkningen är en annan sak och tillämpningen är en tredje sak. Texten, så vitt jag förstår, inte minst med anledning av Matteus 8:17. Han tog på sig våra sjukdomar och våra sjukdomar bar han. Det uppfylldes när Jesus gjorde de här gärningarna. Texten är ju ganska klar och tydlig. Också teologiskt när man tolkar det. Att Jesus Kristus har alltså blivit vår ställföreträdare. Han har gjort allting bra igen. Men tillämpningen, Måste inte den vara i varje enskilt fall? Jag tror det. Och därför så blir det som så när vi ber till Gud om helbrägdagörelse eller ber för varandra. Att det är viktigt, inte hur mycket vi tror. Enbart i alla fall, det kanske har betydelse, vi ska inte underskatta det heller. Men är det inte viktigt att vi är lyhörda för Herrens närvaro? Och hur Herren leder oss i vår bön. För också vårt bedjande skulle ju vara i den helige ande. Det är ju Jesus som ber i oss eller genom oss. Det är ju det betyder när vi säger att vi ber i Jesu namn. Det betyder att vi ber inte i vårt eget namn. Eller vi ber iklädda Jesu rättfärdighet. Vi ber ju inte i vår egen rättfärdighet, vår egen präktighet. Utan Jesus är ju närvarande, han omsluter oss. Vi är lyhörda för honom i den aktuella situationen. Och vi blir manade av den helige ande att be i ödmjukhet, älska barmhärtighet och be så som vi känner oss ledda i den situationen. Vilket ju kan göra att vi ber för någon som har problem med hörseln, kanske vi ber för på ett visst sätt på onsdagen. Och sen en annan på ett helt annat sätt på fredagen. Det är väl inte så konstigt. Det måste ju vara en vettig tillämpning så långt jag förstår. Alltså det viktiga att vara lyhörd för den Gud som vill vara närvarande och som vill verka ibland oss. Den här versen här, 17. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Det är ett så kallat reflektionscitat. Vi har haft uppe det tidigare. Jag tror att jag nämnde om 11 reflektionscitat. Det är sådana citat ifrån Gamla testamentet där Matteus gör tolkningar som samtiden kanske inte var införstådd med. Det blir liksom nytolkning om man säger så av skrifterna. När Matteus skriver det här att Jesus han gjorde helbrägdagörelserna därför att Jesaja 53:4 skulle uppfyllas, så var det inte någonting som man hade tänkt. Utan när man såg hur Jesus helbrägdagjorde, ja, då blev man förundrad och man blev häpen och överväldigad. Men man tänkte ju aldrig att det skulle vara en uppfyllelse av just det bibelordet. Det är sånt som kommer sedan i den teologiska reflektionen. Men med den teologiska reflektionen så följer ju också tolkningen. Jesus, han är vår helbrägdagörare. Det finns också de som har tänkt eller tyckt eller antytt eller sagt det med något, att det skulle finnas en motsättning mellan gudomlig helbrägdagörelse och modern sjukvård. Men ingenting kan ju vara mer felaktigt än så. Det är ju tvärtom så att den moderna sjukvården, den uppstod ju i kyrkan. Det var ju kyrkans barmhärtighetstjänst när man tog sig an de sjuka. Det var ju få om ens några som brydde sig om de sjuka tidigare. Men plötsligt så blev ju också de sjuka värdefulla. Därför att Kristus har ju dött för dem. Och de vårdades först i klostren och sedan då på sjukhus när det växte fram. Redan i Gamla testamentet kan man läsa om läkare. När Josef var i Egypten så hade han privatläkare. Och där kan man läsa om hur Gud använde den här läkaren. Vi läste också om det finns på en del andra ställen. De är inte så många, men de finns där i Gamla testamentet. Och vi tror ju att Gud använder läkarvetenskapen idag. Däremot kan du reflektera över hur vi själva ser på det här. För varför ska det vara på det sättet? Att när jag blir sjuk, ja, då går jag till läkare för att bli hjälpt. Jag skaffar mig mediciner. Och om det inte hjälper så går jag till en annan läkare. Och jag söker den ena läkaren efter den andra och prövar alla mediciner. Och sen när det ingenting fungerar längre, ja, då börjar jag be till Gud. Varför skulle det inte åtminstone bland oss som är kristna vara precis tvärtom? Att vi börjar med att be till Gud. Och vi börjar med att be en gång, och vi ber två gånger, och vi ber tre gånger som Paulus säger, innan vi låter läkare och mediciner också, att låta Gud verka på det sättet. Eller för all del, vi behöver inte sätta det motsats på det sättet heller. Man kan göra både och. Jag var förresten själv på ett läkarbesök bara för ett par veckor sedan och var lite nervös. Men jag bad till Gud när jag gick dit. Det är naturligt. Så låt oss inte hålla isär det där, utan låt oss hålla ihop det. Men förstå det att Gud är A och O. Han är begynnelsen och änden. Han är närvarande i all sjukdom. På den här tiden så såg man ju sjuka och besatta som de som var vid sidan om Guds nåd. Jesus gör inte så. Jesus säger till och med i, kanske innesla upp den också, i Johannes 5:14. Vi ser nu, eller 9:2. När Jesus botar en blindfödd, då frågar ju lärjungarna: vem har syndat, han själv eller hans föräldrar? Och Jesus säger: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar ska uppenbaras på honom, och så vidare. Så Jesus ställer sig inte bakom den tidens syn på synd, sjukdom, besättelse och mänsklig skuld, så att säga, det hela. Och det kan också vara bra att ha det klart för sig. Den andliga världen är så oändligt mycket mer komplicerad än vad vi kanske vill göra gällande. Så här finns all anledning att tillämpa det där med att vandra i ödmjukhet. Amen. Låt oss be. Herre, tack för att du har försonat oss med dig själv genom Jesus Kristus. Och tack för att vi får tro på dig som har all makt i himlen och på jorden. Vi får tro på dig som har försonat oss med dig själv och som älskar var och en av oss. Och vi får tro att allt är möjligt för dig. Herre, tack för att det inte finns några försyndelser, inga överträdelser som kan fördöma oss. Det finns ingenting, vare sig i himlen eller på jorden eller under jorden, som kan skilja oss ifrån dig. Ingenting som kan, ingen kraft, ingen makt som kan rycka oss ur din famn. Det finns inga sjukdomar som är för svåra för dig. Det finns inga svårigheter som är omöjliga för dig. Herre, låt oss få leva med fullkomligt hopp också här i Tåredalen. Herre, hjälp oss att se och förstå hur dan du är och vad som är din vilja, så att vi kan fyllas av det himmelska livet och vandra det himmelska livet och sprida det himmelska livet redan här i tiden. Herre, vi tackar dig för den här timmen, och vi ber nu att du ska låta ordet sjunka ner inom oss. Ge oss frimodighet att du ska fortsätta att tala till våra hjärtan genom din helige ande. Använda andra bibelord när du undervisar oss. Så ber vi att vi under veckan ska få höra dig tala. Och att du ska fortsätta nästa tisdag. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var del 23 vi har kommit till. Programmet du har lyssnat till heter Bibeltimmen, och det var från Värnamo församlings närradio. Programmet sändes. Producent och tekniker Ulf Gustafsson. Och vi kommer tillbaka igen nästa vecka med en ny bibelförklaring. Härefter så lämnar vi över till sändningar från Radio MF med deras gudstjänst ifrån söndagen, Missionskyrkans gudstjänst. Ha en skön fortsättning på veckan som kommer. Hejdå.